Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I veckans podd är vi bedrövade över kvinnliga preventivmedel.
Jag chockas över att Tobias inte använder papper på toaletten.
Vi rapporterar från det amerikanska mellanårsvalet.
Vi hoppas att Edvin Törnblom inte mår så dåligt som det låter i deras podd Ursäkta.
Och till sist listar vi 3 saker som det kan vara riktigt jobbigt att prata om.
Nu kör vi.
I säng med Tobias och Gabriel.
Hej allesammans, hjärtligt välkomna till en ny podd av...
En ny podd här.
356 avsnitt.
Välkommen till nya podden i säng med Tobias och Gabriel.
Vi tar om där. Hej allesammans, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden i säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Gabriel.
Och det är jag som är Tobias. Bra Gabriel, det var satt som en smäck det där. Underbart.
Ja, fantastiskt.
Du, jag tänkte prata, vi börjar prata nu när vi kom in hit idag om det här med vad man vill kalla som homosexuell man.
Ja.
Ja. Och du vill ju bli kallad fjolla.
Nej, det...
Nej.
Och Tobias drog upp ett exempel att vi har stått i någon spybarkö där jag har sagt att 2 fjoller tack. Alltså, på riktigt. För det första har jag aldrig varit på spybar. Jo, jag var där en gång 1998.
Mm, det var det då kanske?
Det var senast jag var på spybar.
Då du sa så.
Det var så
2 fjoller
jag sa så.
Tack. Ja. Eller, men vad var det för något? Vad är det fiket? Vilket ord är du vill kallad?
Var har du fått det här ifrån?
Jag har förmått att det var ett så konstigt ord som kanske inte alla använder. Queer. Faggot.
Jag brukar använda ordet gay. För gay betyder glad också.
Ja, det är det. Ja, precis.
Och det är det är.
Ja, en glad så det kan missuppfattas.
Exakt.
Här, när man säger så bara, I'm gay så här, i pingströrelsen, då är det bara, jaha.
Jag är glad. Jag är glad kille.
Glad lax. Mm.
Inga fördomar.
Men det, och så, du har hittat ett klipp så här på Instagram där man får liksom inte säga så här, that's so gay liksom längre, utan det är så, det är liksom politiskt inkorrekt att säga så. Mm. Så det är en komiker här som har gjort en grej på det här, så får du lyssna hur det är.
Spännande.
You can't say that's gay.
Damn.
I used to abuse that expression, I'm not gonna lie. And never for anything remotely sexual. You know, I just would say it all the time. Like if you were like, I'll have a water, no ice, I'd be like, that's gay. You know? Why do you have so many balloons? That's gay. Shit like that. You can't say it anymore. Now, to be clear, you can say that's gay, but it has to be for something overtly gay. Like it has to be 10 guys standing in a line. Each of them has their dick in the ass of the guy in front of them, and they're marching and they're going, I want the cum. Give me the cum. I want the cum. And then you can go, that's gay. And even then they're like, take it easy. And you're like, all right, Jesus.
Oh, ja. Wow.
Ja, det är skillnad. Det måste verkligen vara bögigt om man ska få säga that's gay.
Ja, för att annars så är det då offensiv.
Ja, verkligen, för att det är bara då vi homosexuella män som får använda det här uttrycket annars.
Mm.
Äsch, det är töntigt tycker jag. Jag tycker, vi är lite oeniga där. Alltså, jag tycker att bög är ett faktiskt fint ord.
Mm.
Alltså jag tycker ju om böckling till exempel, alltså som man så här rökt.
Vad har det med saken?
Makrill. Inte böckling. Ja, men det är,
och det är också nästan bög.
Ja, men samma
är det ett slangord för böckling, bög?
Ja, jävla böckling. Mm. Eller hur? Ska vi säga.
Mm. Och ja. Vi gillar ju västkusten.
Är det västkusten verkligen? Makrill är väl på andra sidan, eller?
Kommer inte böckling och sånt? Det kan man väl, det är väl
kommer i Göteborgs skärgård. Kommer böckling ifrån? Är det från västkusten.
Eller jag tror det är västkusten.
Ja, jag, inte. Ja, men jag tror det blir, det går samma sak som att det blir så att det blir, är det sill och makrill som det försvinner där vid Öresund någonstans, tror jag. Det är olika.
Ja, där försvinner det.
Och samma sak där, så att det är som att det kommer det här med, från Stockholm så åker man mot Flen. Så kommer man till Katrineholm, så går det från gay då till bög i Katrineholm. Så det är samma sak som
böckling. Fast det är inget vatten där i Flen och Katrineholm.
Ja, men Göta kanal går där inte, eller?
Oh.
Gör det inte det? Nej.
Jag tror inte det. Nej, går inte det.
Okej, skitsamma. Ska vi agree to disagree om att vara ett bög?
Men det du ville säga är att du använder gärna ordet bög och jag använder gärna ordet gay. Precis. Och anledningen till varför jag inte tycker om bög så mycket är för att det ligger så mycket i bagaget med det ordet. Och jag tycker inte det är vackert, helt enkelt.
Nej. Jag tycker vi ska reclaima det bara. Tycker det, vi ska bara...
Fast varför reclaima någonting som man aldrig har tyckt om?
Fast det är ju så här, det är ju...
Jag tycker inte om ordet.
Nej, alltså, men jag tycker man ska älska alla ord som har med oss att göra. Jag tycker man ska liksom anamma dem och sprida kärlek runt dem och linda in dem i rosor. Och bara så här.
Jag förstår din tanke.
Ja, jag tycker annars kommer det ta oss massa år till och bara komma ur det här att det skulle vara någonting fult. Liksom. Vi måste reclaima det och förfina.
Eller också byter man ord. Gör ett fint ord istället.
Att man kan göra det. Jag tycker inte man kan... Vi måste liksom... Nej. För då har vi fortfarande, då har vi liksom en tagg som vi fortfarande kan bli, liksom, bli åtkomna av. Liksom, där. Jag tror det är jätteviktigt.
Jag förstår vad du menar. Men jag känner så här att jag vill hellre ha en ny start. Jag vill,
ett nytt ord.
Nej, men alltså, jag tänker så här, ett ord som är gay, är någonting som är positivt, något som är glatt, något som är fint, något som gör mig glad. Istället för att tvinga mig på ett ord som jag aldrig har tyckt om. Mm. Bara för att jag ska. Förstår jag menar?
Jag förstår. Ja. Men vi kanske kan ha det då så här, och använda det. Men man kanske kan under vägen, medan vi håller på, kan vi liksom sudda bort det här fula på det här ordet. Kanske bara använda lite grann då och då.
Eller också undviker man ordet helt.
Och värst vad det var bångstyrigt då. Som en jävla optimal tonåring. Bara, gå upp ur sängen. Bara, nej, jag ska sova. Nej, jag sover. Fan vad jävligt. Ja. Let's agree to disagree.
Yes.
Nu kommer Hänt i veckan.
Här kommer den.
Hänt i veckan. Jag bara undrar vad har hänt i veckan.
Japp. Berätta nu, vad har hänt? Jag har ju hört att det är någon som har haft så här konserter igen nu i Örebro. Och tänkte säga i Örebro.
Inte i Örebro.
Nej, men i Stockholm.
Det har jag. I Stockholm och Göteborg. Vi har då haft avslutningskonserter. Vet du hur många avslutningskonserter vi har haft i Stockholm?
Nu säger jag bara. Mm. 20 gånger 2 är 40.
Sen har det varit lite pandemi. Så att det här var den 34:e avslutningskonserten. 34:e terminen. Vi började 2004. Det är ju helt galet.
Var den bästa någonsin?
Ja, alltså saken är den att det känns ju så varje gång som att det blir bättre och bättre. Mm. Och anledningen till det tror jag också är att dels så de här fantastiska sångarna som ger allt, som är så förberedda, som kommer dit och som har engagerat sig och som spenderar så mycket tid på att liksom lära sig låtarna, stämmorna, texterna.
Magnus Karlsson är du, eller?
Nej, jag tänkte nu på våra körsångare framförallt.
Ja, typ körsångare.
Men också det här då att det är så kul när man har kommit och hållit på så här länge. Det är alltid några nya som kommer in, men de kommer in i konceptet väldigt fort tack vare att vi har så många som har varit med så länge. Så att man kan liksom kasta ut och ge lite nya utmaningar. I år så gjorde vi då O helga natt. Och det är ju inte den lättaste låten.
Är det inte?
Nej, det är det inte. Och framförallt så är ju det en låt som oftast brukar göras solistiskt. Så att det är inte så ofta man gör hela låten i kör. Liksom.
Varför gör man inte det egentligen? Vad är grunden till det?
Jag vet inte, den har ju liksom blivit förknippad med att den ska sjungas solo på något sätt. Och därför så tycker jag att det är extra roligt då att göra det med en jättestor kör. Och liksom då, när vi avslutar då hela konserten med den här och helga natt och jag då presenterar som, nu ska jag bjuda på julsångernas julsång. Och sen så, och här kommer det liksom, att man bygger upp en förväntan och sen så bara går de in och så bara levererar. Det är det som är så kul också, för ibland på repen så kan det vara så att man tänker, hur ska det här gå liksom, nu det känns som att vi har det, men det är en bit kvar. Men sen när de står där då inför en fullsatt kyrka, då är det liksom som att alla bara lägger på en extra växel och bara ger allt. Mm, och det är så kul. Mm. Det är så fantastiskt.
Sjukt alltså. Men du ljuger lite grann. Du kan inte säga så här, du kommer årtidernas jullåt och så kommer den liksom.
Julsångernas julsång.
Ja,
man, brukar man inte kalla Å helga natt för julsång?
Nej, alltså, vad sa du? Julsångernas julsång.
Ja.
Nej, men det är ju busungarna med tomten jag vill ha en riktig. Ja, men det är klart det är det. Vet man.
Jag tänker liksom, om man tänker över hela världen, vilken som är mest känd, så är det väl den typ av All I Want for Christmas Is You. Men det, så det var fantastiskt. Och det som också var väldigt roligt, vi hade ju Stockholm då i måndags, och sen så i tisdags så var vi i Göteborg. Och vi var i en ny kyrka i Göteborg. Mm. För att den kyrka som vi brukar vara i har varit upptagen under hösten, halva höstterminen. Så vi var i en ny kyrka, en kyrka som heter Oskar Fredriks kyrka, som är otroligt vacker. Och Göteborg har ju varit den kören som har varit liksom den minst, minst personer i den. Och det var så roligt för dem nu att då få göra, och för mig att liksom få kliva in, och hela kyrkan var slutsåld. Det var liksom, det blev verkligen så här wow upplevelse. Men nu ska jag berätta någonting. Då så när jag kom till Göteborg så skulle vi då samma dag ha genrep och sen konsert. Jag hade åkt ner på morgonen, vi hade konsert i Malmö, så åkte, gick jag upp, så 4,5 timme, satte mig i bilen och körde ner till Göteborg.
Körde ner.
Oh. För att det går inga, jag vill åka hem efter konserten och det går inga tåg och inga flyg så sent. Så vi kom ner dit och sen så skulle jag äta, och jag åt en sallad. Och när jag hade ätit den här salladen så kände jag bara, shit, det är någonting som inte stämmer. Det är någonting som inte är bra nu. Jag kände så här hur illamåendet bara kom. Jag kände lite grann det här som jag kände när vi var i Sydafrika och poddade. Och jag fick matförgiftning under, ja, inte bara det, utan det kom med åt andra hållet också. Och jag sitter där och bara säger, gud, det är 45 minuter kvar till vi ska ha genrep. Och jag känner att nu kommer jag nog bli matförgiftad. Vad gör jag nu då? Om jag blir matförgiftad. Nu har vi då ett genrep med 300 sångare eller 250 sångare. Vi har en utsåld konsert. Vad gör jag? Vad har jag för backup-plan? Och inser att jag har ingen backup-plan. Jag menar, i vanliga, oftast så finns det ju, jag menar, med musikal och sånt så finns det ju alltid
en understudy.
Mm. Jag har inget sånt. Nej. Så jag sitter där och tänker bara så här, shit, det här måste bara gå över. Det måste bara gå över. Mm. Och sen så när vi då drog igång genrepet, så gick jag ut och så körde jag, och sen så tack och lov så blev det ingenting.
Nej.
Så att det, jag vet inte vad det var.
Nej.
Det var en kort session, men det försvann. Tack och lov. Så att det gick ju att genomföra. Men då tänkte jag efter det där, shit alltså Gabriel, du är inte 20 längre, du kanske ska ha en backup-plan.
Fast
vad är det?
Samma sak som om jag ska ut och föreläsa, ska någon ta min föreläsning då och så berätta mitt liv? Det är jättekonstigt. Eller hur? Det är jättekonstigt.
Jag kanske kan berätta om ditt liv.
Och ska jag ta din? Ska vi ha
varandra? Kör du min kör?
Ja, det är skitbra. Man kanske ska lära oss varandras repertoar, så kan vi köra liksom.
Det vore
smart. Hur
svårt
kan det vara?
Ge mig ett mirakel.
Exakt.
Ja, okay. Nej, men då, man märker ju liksom när det sätts på sin spets hur sårbar man är.
Ja, verkligen.
Och sen då så har ju Magnus Karlsson varit med oss. Och jag måste säga, Magnus Karlsson, alltså, det finns ju artister. Och det här är en artist som är så smidig att jobba med. Han gör ju knappt något soundcheck ens en gång. Jag bara säger, hur är monitor? Ja, men den blir bra. Jag har muskelmin, jag behöver inte ha så mycket monitor. Jag bara, okej. Okay. Så talar en riktig så här dansbandsmusiker som har stått i varenda liten loge och sjungit liksom, utan något ljud överhuvudtaget i alla år.
Förstå hur mycket han har varit med om. Hur många gånger han har bytt om på någon toalett bakom på någon Folkets park. Ja. Liksom, och, alltså, då har man lärt sig att annat och blivit den hårda vägen på den här branschen.
Verkligen. Nej, det är så häftigt. Och sen då, så har vi då alltså gjort... Du vet, jag spelade in en julskiva för några år sedan. Och då gjorde jag Magnus en duett på den.
Ja, precis.
That's Christmas to me. Vi kan lyssna lite grann, det låter så här.
I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. I'm hanging all the stockings by the Christmas tree. Oh, why, 'cause that's Christmas to me. Oh, why, 'cause that's Christmas to me.
Och nu var det då första gången som vi har sjungit
du
den här live.
Du skojar!
Tillsammans.
Vi har inte gjort det förut.
Jag har inte sjungit tillsammans förut. Så det var skitkul, det har varit jätteroligt.
Den är ju så bra. Alltså, ja, jag älskar den. Alltså, de två tracksen på din julskiva är de bästa, Jimmy ett mirakel, och den och är den. Ju, nej, jag tycker den är fantastisk. Alltså.
Det har varit väldigt roligt. Så det var jag och Magnus som har sjungit, sen så har då kören varit med i refrängen också. Så väldigt, väldigt roligt. Väldigt härliga konsert. Och nu då idag när podden släpps så gör vi då Malmö live med Malmökören. Så det blir sista konserten.
Tänk att det bara så här, det är ju ett lite skrämmande så här, för jag tänker att hur många gånger vi har pratat om de här års- eller halvårskonserterna och det bara, tiden bara tickar på liksom. Och nu är det här 12:e gången vi pratar om att du har haft en konsert. 13:e kanske till och med måste det vara, för det, var liksom, det här är ju en höst, vi började ju prata om hösten för 6,5 år sedan. Så att, inte klokt.
Nej, alltså, det är inte klokt.
Hur fort tiden går.
Det är inte klokt. Det är inte
och
klokt.
Och det konstiga är att en del människor jag ser på stan, de har ju som åldrats och vi är liksom samma.
Samma.
Och kanske lite snyggare än vad var för
levande kremerade.
Ja.
Heter det? Nej, vad heter det? Balsam? Vad heter?
Är det ett grepp?
Nej, inte kremerad. Det är sånt när man åker in i ugnen. Vad heter det sån här som man
balsamerad. Är? Balsamerad.
Är det det man heter? Det finns ett annat ord för det.
Inte om det heter levande balsamerad, tror jag inte det heter.
Jo, men som de mumierna. De här
ja, mumifierade.
Men det var ett annat.
Inte balsamerad, nej.
Finns det inte något på K?
Ja, kremerade är det också. Och
vad är det andra året? Ja, något på K.
Konsumerad.
Konserverad.
Ja, konserverad. Precis.
Levande konserverad. Ja,
precis som gurka kan man göra det med
inlagd tomat.
Inlagd tomat smäller så gott. Krossade tomater, ja. Apropå krossade tomater så gjorde jag köttfärssås igår. Och så pratade jag, då brukar jag prata med mamma samtidigt som jag gör det på FaceTime. Skitgott, alltså. Jag gör den världens bästa. Stark som...
Det har jag aldrig fått smakat.
Det ska du få göra. Det ska du få göra. Och då i alla fall så varenda gång jag pratar med henne när jag gör den här köttfärssåsen så jag så bara, nej men har ni några krossade tomater i? Jag bara, jag vill inte ha krossade tomater. Hon frågar det varenda gång. Jag bara, ursäkta, hur är det minnet egentligen? Jag bara, nej, krossade tomater i?
Nej men jag förstår, det är en befogad fråga.
Vadå då?
För att jag menar, man har ju krossade tomater.
Nej, alltså det är bara...
Vad har du istället då?
Alltså jag har då, jag gör så här. Jag tar vitlök, chili och svamp och gul lök och massa smör. Och så steker jag upp det tillsammans först så här. In med köttfärs och sen här, och det bästa jag har fått av mamma pappa är den här köttfärsmosare som blir som köttfärs direkt. Inte man ska stå med någon jävla så här, spade eller någonting. Det är en skitbra grej som en stjärnform.
Tar du en biff och bara hackar?
Ja, precis. Jag tar färdig hamburgare och så mal ner. Ja. Tuggar och spottar ut i munnen. Ja. Nej, och så i det. Och så rör runt och så massor med peppar och salt och chili flakes. Mm-hmm. Ja. Och sen så
ännu mera chili.
Ja, älskar chili. Uh-huh. Alltså, så jäkla bra. Och sen så det är inget bra för din mage, tror jag inte det där. Du måste ha lite mindre chili när du kommer.
Inte innan konserten ska
inte innan det går inte. Och så grädde. Eller creme fraiche. Man får välja.
Men inga tomater så långt ökat kanon.
Inte en tomat. Mamma bara, tomater.
Och ingen ketchup eller?
Nej, jag hade det förut. Men jag tycker inte det blir gott. Nej. Och nu är det så här. Och sen så kokar jag pasta då, och så börjar jag på. Och det är så gott. Alltså jag älskar. Jag kan så här, nu känner jag att jag sitter här att jag längtar hem till resterna från igår.
Ja, och det är nästan de bästa resterna.
Ja, de bästa resterna.
Bästa resterna.
Det ska jag skriva en bok som heter De bästa resterna.
Fint. Ja. Jag ser fram emot läsa den.
Apropå bok.
Ja.
Så har ju vi då ett otroligt arbete framför oss, jag och min fantastiska medfattare Magdalena Forsberg, i och med att det börjar närma sig deadline.
Ja. När ska den vara inne?
Den ska vara inne sista november. Och nu så är det här fantastiska arbetet när man skickar fram och tillbaka texter och bilder och så här, och det ska liksom korrekturläsas och de tar bort massa saker och vi lägger till och de tar bort och vi lägger till så här. Och det är sån känslomässig beodalbana, så alltså det är verkligen en resa mellan sorg och utvilan, och det är fruktansvärt jobbigt. Så det är så hur kul som helst. Vi skrattar så mycket som vi är på storkna, och så gråter vi för att vi är så besvikna, och så skrattar vi igen och så är vi så stolta och så bara, så det är helt sjukt. Och förra veckan då så berättade jag att jag hade lite problem med omslaget.
Ja.
Det liknade liksom en hemvärnsreklam. Det var inte bra. Så här. Och jag tror att det var laget gjorde så att man ska sänka förväntningarna.
Ja, bra, det är jättebra.
Men så smart. Jag tror det så här, att man skickar först ett skitfult omslag så här. Och så skickar de ett här bit omslag. Och då bara, det här är exakt det jag vill ha. Jag bättre på det.
Men vad bra, vilken psykologi. Fantastiskt.
Men kanske det är en bra idé för era konserter också, tänker jag. Om ni skickar ut allt till alla ska
vi
komma.
Vi börjar med en jättedålig
låt. Ja.
Och sen så bara puff.
Ja. Det är skillnad då från vissa andra då som jag, som vissa andra artister i vår värld som börjar med 10 minuter jättebra show och sen blir det bara skit på slutet. Ja.
Det är
jättedålig idé. Alltså det är en jättedålig idé. Alltså måste...
Jag brukar alltid säga att det är viktigt att öppningen är jättestark och slutet är jättestarkt. Ja. Det som händer däremellan är inte lika viktigt.
Ingen kommer ihåg det. Ingen kommer ihåg det.
Nej, precis. Nej.
Och därför jag brukar alltid vara som bäst i första programmet till Let's Dance och i finalen. Man drar ingen som kommer ihåg i alla fall så här.
Nej.
Så, jag brukar vara
så kan det vara.
Du, nu ska ni få se då det omslaget.
Ja.
Och så kan vi reagera på det.
Kommer du kunna lägga ut det här så våra tittare får se det också?
Nej, det kommer inte kunna göra. Men jag
det
bara,
blir inte så roligt för dem.
Jo, men det är kul för
våra lyssnare, inte tittare.
Ja, men det kan väl se hur ni reagerar på det. Ni kan väl reagera med ljud hur ni tycker liksom, att det här är. Eller,
jag och Jeanette som också sitter i studion här med oss.
Okej, nu kommer det här då. Är ni med då?
Nu är vi med.
Nu kommer
omslaget. Oh, wow. Åh, det är jättefint, Tobias.
Ja.
Ja, Tobias och Magdalena sitter... Får jag berätta?
Ja, det kan jag berätta.
De sitter alltså på ett berg. Och sen så tittar de liksom mot varandra och ler. Det är så fint. Och så är det bara... För naturen är lite skuggig. Så att det är liksom... Tobias och Magdalena är i fokus. Och sen så är det jättesnygg fond. Och så, ja, skitfint. Jättefint, Tobias. Och det säger allt om er där.
Ja, jag tyckte också det. Exakt, jag blev så lycklig när jag såg det här. Och jag har ju kämpat för det här med grafiken på framsidan. Och det kanske inte var helt det som jag hade tänkt från början, det här med den här grafiken ska vara vid de här olika områdena. Men det räcker för mig i alla fall att det är någonting som jag ser ändå. För jag var nämligen på lunch i förrgår.
Mm.
Och då var det så här nämligen, att den här kvinnan som jag åt lunch med, hon gav mig en sån otroligt bra bild. Hon sa att jag berättade vad jag kände med boken. Jag kände att innehållet just nu, alltså texten är helt fantastisk, formgivningen in i boken är fantastisk. Vi har fått en sån sjukt cool knorr på slutet och det känns som att allting var klart. Men det känns som att framsidan inte riktigt hängde ihop med det.
Nej.
Att jag såg inte på framsidan vad boken handlade om eller hur den skulle vara. Och då sa hon så här, ja, det finns en bild eller en historia om att man ska tänka sig som ett projekt som en häst, så här, en bild på en häst. Och så kommer in olika människor från olika, så här, på olika håll som ska påverka det här projektet på något sätt.
Mm.
Och först kommer någon in från ett håll och så tar de bort hästbenen och så sätter de dit elefantben istället. Ja, det, för det tyckte de var bättre. Så här. Och så kommer någon annan bara, nej, vi tar bort svansen, sätter en knorr istället, en knorr här.
Mm.
Och här tar vi en hönkropp liksom.
Mm.
Och till slut så är det bara så här, ja, men det här är ju ingen häst, det här är ju något annat. Det hänger inte ihop. Och just nu har det varit så att jag har haft hästen, allt har varit det här, ben och kropp och svans och allting, men huvudet har liksom varit en pingvin. Så här. Jag har inte fattat att det här pingvinhuvudet, vad har det med det här boken att göra liksom?
Nej.
Och nu känner jag verkligen, nu är det
fan, nu är det en hel adenner, häst.
Ja, en adenner som står där. Det känns så jävla skönt. Det känns så bra nu att det hänger ändå ihop, att jag kan liksom vara med stolt, jag kommer vara stolt över den här boken när den ligger framme.
Mm.
Och det känns så skönt.
Vad härligt. Jag tycker du ska berätta den här historien i boken också, om det här med hästen.
Jag tycker
det är fantastiskt. Det var en väldigt fin bild.
Jag menar,
det är genomgående i livet att man måste vara en hel häst, annars så blir det ingen helhet.
Nej,
i liksom hur man är som människa också.
För det bara blev så talande för mig, den där hästen. Det var exakt så jag kände.
Mm.
Och jag förklarade för laget också. Så de bara, ja, men jag fattar vad du menar.
Mm.
Så den kan man ta med sig.
Fantastiskt. Nej, det ska bli så spännande att läsa den här boken, verkligen, Tobias. Jag ser jättemycket fram emot det. Du, kan inte vi också bara prata lite grann om nu den här succéserien som har börjat, Herre på täppan?
Ja, just det.
Jag såg första avsnittet. Det var skitbra.
Tyckte du det?
Ja, det tyckte jag. Jag tyckte det var jätteroligt. Jag tyckte det var väldigt roligt.
Vad tyckte du var kul?
Jag tyckte framförallt, jag tyckte att alla tävlingarna var roliga.
Mm-hmm.
Jag tyckte att ni som tävlade gjorde programmet. Jag tyckte kanske att de här, när de satt och blev intervjuade efteråt, de hade åkt ut, det hade man kanske kunnat korta ner lite grann, kände jag. Men jag kände själva tävlingsmomentet var skitkul. Mm.
Jag tyckte faktiskt det var väldigt kul klippt. Alltså det var väldigt snabbt och rappt och så här, och det var ganska skönt. Ungefär som i Bäst i test, så kanske då gör de bara, åh, ta nästa test. Så man kanske skulle korta det där, som du säger, lite mellan där.
Ja.
Men jag tyckte också det var kul. Jag tyckte det var faktiskt roligt. Och jag tyckte det roligaste var när hon skulle ställa sig upp för 3 minuter. Man skulle ju ställa sig efter 3 minuter.
Ja, ja, ja.
Kommer du ihåg? Ja, och då så ställer hon sig, alltså hur man kan sitta då i 6 minuter och 45 sekunder. Alltså, och säga sedan att man somnade. Alltså, det är så roligt. Alltså, jag dör. Alltså, jag somnade lite. Bara, ja, okej, men det var ju tv och du skulle ju tävla om och ställa dig upp efter 3 minuter. Hur svårt kan det vara, liksom? Man sitter inte i 6 minuter och 45 sekunder. Någon typ av internationellt världsrekord är att sitta för länge, liksom. Hur är det möjligt?
Det är väldigt, väldigt roligt.
Ja. Mm. Och kul är alla boken då. Man blir som att det
är... Hon är fantastisk.
Hon går in i det till 100%. Liksom. Och i alla intervjuer också. Det är så bara, hon är med. Och det...
Men så var det i Let's Dance också när hon var med.
Jag vet.
Det är underbart. Jag älskar henne för det.
Det kommer tårar. Det kommer tårar. Det kommer tårar. Och som sagt, nästa... Nu släpper det här nu så att det kommer ju början på nästa program kan jag säga. Det är höjden av lydisk komik för alla som är med, kan jag säga. Det var inte ett stort ögonblick för någon av oss, kan jag säga, när vi kommer in i de här käpphästarna. Alltså.
Har du sett hela serien, eller?
Nej, jag har bara sett första programmet. Mm. Men jag vet ju vad vi har gjort. Och när då alla de här stackars profilerna kom in, ridades på käpphästar och ska hoppa över ett hinder. Hoppa över ett hinder och den som river på lägst åker ut. Förstår du vad en lydisk komik? Alltså om inte det blir bra tv.
Nej.
Alltså hur?
Väldigt. Alltså, ja, gud, jag längtar att se det här. Och det här går alltså på Kanal 5.
Kanal 5, ja, klockan 21 på söndagar. Och så hela, det finns ju på Discovery.
Och det är långt, det är 1 timme och 45 minuter tror jag.
Så tricket är att se det på Discovery.
Ja, det är tricket.
Ja, för då slipper man ju reklamen.
Reklamen. Mm.
För att mamma och pappa såg det tydligen på Kanal 5. Mm. Och då var det mer reklam än det var program.
Ja, det är väldigt långa reklamsjok alltså.
Det är ungefär som Edvin Törblom och Johanna Nordströms podd.
Podd, ja.
Det var faktiskt väldigt... Jag har lyssnat på väldigt lite podd i mitt liv. Alltså. Och nu lyssnade jag då i helgen när vi åkte hem från Höga Kusten. Och det var ju... väldigt spännande att lyssna på andra poddar. Mm. Man lär sig väldigt mycket. Mm. Så här. Och de är ju väldigt roliga. De är ju mycket yngre och ungdomliga än vad vi är.
Ja, det är de. De är ju, typ vad är de, kan det vara? 26, 27?
Något år yngre än oss.
Något år yngre.
Ja, precis. Ja. Jag tyckte att det var ju väldigt mycket otäcka ord där, som fan och helvete. Och
det är sånt jag använder inte.
Nej, jag skulle aldrig. Nej. Men det var spännande. Och så blev jag så lite så här, jag tyckte det var mest jobbigt att höra Edvin prata om sitt liv. För jag tänker att de två människorna som då är några av de som det går allra bäst för nu i hela
sålde
Sverige.
Sålde ut Avicii Arena liksom, ja. 3 gånger om.
Och jag det kanske jag som missuppfattade det där, men det kändes lite som att i all den här framgången så var det inte så mycket, det gav inte så mycket lycka.
Nej.
Att han tycker det är tragiskt att han är hemma och ligger hemma själv i sängen och han har massa pizza på kartonger och tallrikar som står framme och han orkar inte städa för han har ångest. Och det blir så här bara, det är ett tecken på att man inte mår bra, liksom, att inte framgång skapar lycka.
Nej, men det är väl en klassiker. Jag tycker att jag ser gång efter gång människor som får en snabb framgång där man tror att det är svaret på allt och sen så är det precis tvärtom.
Men kan det verkligen vara, eller vill de bara ge sken av det i podden att det är så? För att det kan ju inte vara sån misär. Alltså man har ju inte tid att ha misär och ångest när man springer runt på massa möten och bara har massa framgång och bara folk som applåderar. Hur har man tid just nu? Jag tänker om man är på väg ner och kanske man tänker att ja, men nu är det ingen som ringer längre, nu är jag helt ensam här. Liksom. Jag har inte vårdat mina relationer.
Nej, men oftast är det för att kroppen inte... Det mentala hänger inte med. När det går för fort, när saker och ting exploderar snabbt, då hänger inte kroppen med helt enkelt. Och då mår man dåligt.
Jag ville ringa till Edvin och Johan och säga, kom och umgås med mig, är det kul?
Nej, men verkligen. Sen en sak till också, ålder spelar roll.
Att man alltså, är bättre när man är äldre.
Nej, men alltså det är någonting som händer när man blir äldre. Att, nu kan jag inte säga att det är så för alla, men om man bara går till sig själv, att man får ett annat lugn i kroppen.
Vi är väldigt lugna, du och jag.
Nej men alltså, jag tror att man värderar, man ser livet på ett annat sätt än vad jag vet själv hur jag var när jag var 25. Det var allting var en stress på ett helt annat sätt än vad det är nu. Även fast jag har mycket att göra så har jag ett annat lugn i mig än vad jag hade då.
Och man slipper ju tänka så här, vad ska jag göra med mitt liv? Man vet ju det. Den där ångesten över att man ska prestera någonting eller man ska göra det här och vilket jobb ska jag ha och vilka människor ska jag vara med. Vi har ju som, allt är ju liksom redan lagt. Basen är byggd. Mm. Eller hur? Och det är så skönt.
Det är det. Fast samtidigt så kan man kan inte ta någonting för givet. Jag tar inte för givet att mina körsångare ska vilja komma och sjunga med mig i 20 år till. Utan det gäller ju fortfarande att vara på sina tår och liksom leverera, att finnas, att sätta sig ner och bli bekväm, det är det värsta man kan göra. Mm. Man måste hela tiden komma på nya saker som driver, som inspirerar och uppmuntrar människor.
Och framförallt sig själv också.
Och sig själv också.
Med att man har drivkrafter som bara, varför gör jag det här egentligen? Ja. Det är så viktigt att tänka, titta på sitt varför, alltså hela tiden så här. Det är en sak att ha ett mål, liksom. Mm. Men vad är syftet med målet? Mm. Varför gör jag det här? Mm. Det är så, jag vill ha världens största kör. Varför då? Ja, för att jag vill inspirera människor att må bättre, eller jag tycker det är fantastiskt att se människor utvecklas. Det måste finnas sånt så det inte bara blir så här mål, prestation.
Verkligen. Men sen måste jag också säga, corona och pandemi, det har varit hemskt, men alltså för mig så har det också varit så bra, för att jag har fått nu tar jag ingenting för givet längre. Alltså jag har fått ett helt annat driv efter det här.
Ja, och tacksamhet.
Och tacksamhet. Driv och tacksamhet. Och det, ja, jag är så tacksam för att liksom, jag nyper mig i skinnet. En till termin har vi klarat att genomföra utan att behöva ställa in. Utan det är någonting som jag aldrig hade tänkt på förut.
Ja, och jag är tacksam för att jag slipper sätta in spiral. Alltså, efter att ha hört Johanna Nordströms utlägg om att hur det är att sätta in spiral, alltså, hon läste alla biverkningar som det var på den här spiralen, alltså bara med hormonsvängningar, och det var, man hårtapp och man fick, sexlusten försvann, och det var hemska saker. Alltså, vem utsätter sin kropp för det? Kan inte killen bara ha kondomer, så kan man bara så här, avbrutet samlag? Inte det
avbrutet samlag är väl kanske inte en bra preventivmedel.
Jag skojar bara, men alltså på riktigt, det finns väl andra saker, som att sätta in en spiral som kan påverka kroppen.
Nej,
så fruktansvärt illa.
Nej.
Alltså, vad är det här med folk som ska, alltså varför ska kvinnor behöva gå igenom det här? Mm. Vi män ska bara, den
varför inte bara sätta på en kondom då?
Ja, på hela kroppen bara, så kan vi gå runt och åla på varandra hela tiden. Alltså, stora kroppskondomer kan vi gå runt som, tycker jag. Mm. Som så här, hatt
det räcker ju att du har kondom på snoppen.
Ja,
nej, men det är faktiskt inte klokt. Jag menar, nu kan jag ingenting om det här, så nu slänger jag mig ut i en djungel som är helt på okänt vatten. Men vad det gäller p-piller också, jag har bara hört ifrån närstående kompisar till mig som har fått såna fruktansvärda biverkningar av p-piller. Alltså som har gjort att liksom ben har domnat och det är alla möjliga saker. Och det är inte klokt. Och jag känner så här, 2020, ska det verkligen vara så? Hur länge har p-piller funnits? Det har väl funnits i sen liksom andra världskriget. Har de inte kommit längre i utvecklingen än att det ska ge biverkningar på kvinnor?
Mm. Nej, det är så tragiskt.
Sluta med det, och sen så får killen ta på sig en kondom. Klart slut.
Eller bara avhållsamhet.
Alltså, det också.
Eller hur? Ja. Skit
i sex. Varför?
Vad är fel med det?
Överskatta.
Den bästa biverkningen, det är tydligen då att männen får barn och de ofta går ut och ligger med andra män. Det är ju en bra biverkning.
Att männen får barn?
Ja, men att männen, de blir pappa liksom. Ja. Och då tänker de sig, nej, det är verkligen det jag vill. Och den biverkningen blir då att de blir bi.
Och går ut och lägger med henne. Ja, men då blir det inga fler barn i alla fall.
Men jag är glad för det.
Du är glad.
Det är en positiv.
Ja, det är positivt för dig. Inte så roligt för kvinnan kanske som sitter hemma med barnet.
Hon vet ju inte det.
Nej, det vet jag inte.
I säng med Tobias Gabriel.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found.
LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Okej, jag känner att jag måste och jag vill också. Och jag hoppas att det är någon som vill lyssna på det här. Men det har varit...
Om ni inte vill så stäng av nu i 10 minuter.
Det har varit mellanårsval i USA.
Ja, men kan du berätta vad det är för någonting? Vad är mellanårsval?
Åh, det är så spännande. Det är så spännande. Okej, så här är det då. Var fjärde år så är det ju då presidentval i USA. Man väljer en ny president. Men mellan då de här 4 åren så är det då 2 år. Ja. Och då vart annat år då så är det så att man har någonting som heter mellanårsval. Och det betyder då att man röstar in då vilka som ska sitta i representanthuset och vilka som ska sitta i senaten. Så att man byter ut folk helt enkelt emellan. Och det brukar ju då vara så här då att när en demokratisk president har valts då, till exempel som nu Joe Biden, så brukar då, när mellanårsvalet kommer då, så brukar det bli en röd våg, som man kallar det för, att det då blir mest republikaner som då tar både senaten och representanthuset. Och nu är inte allting färdigräknat. Men det ser ut då som att republikanerna kommer ta över representanthuset, men i senaten så är det jättejämnt. Och även i representanthuset så är det ingen då röd tsunami som de till och med hade förutspått, utan republikanerna har vunnit med mycket mindre än vad man tror. Det är nämligen så här att inte sen Kennedy satt som president har någon demokratisk president fått så mycket röster som Joe Biden har fått nu.
Vad kommer det sig då? Har han gjort så mycket bra saker nu?
Nej, för att han har ju fått extremt mycket kritik. Han får ju kritik hela tiden, och även av sina egna också. De tycker att han är gammal och att han sluddrar ibland och att han inte gör ett bra jobb. Men jag tror att väldigt mycket hänger på det här med abortlagen som revs upp i somras. Jag tror att det är väldigt mycket sådär. Sen är det då många, det är ju samma i USA, det är jättehög inflation, det är, alla priser har gått upp, och det är ju sånt som drabbar varje hushåll varje dag. Och det spelar ju också in, och då tänker man att det, för många så överväger det säkert. Man tänker mera på det, och då säger ju republikanerna säger att de har lösningen på det här. Det har de ju såklart inte, men de har ju gått ut och det har varit som ett vallöfte att vi kommer att lösa den här inflationen, vi kommer sänka allting, så ni kommer få det mycket bättre. Men det är ändå fascinerande. Mm. Så att grattis Joe Biden, säger jag.
Ja,
att det ändå inte blev den överväldigande... Och sen då, den största förloraren av allihopa är Donald Trump. Mm. För att det är ju så i USA då, och kanske till viss del i Sverige också, men framförallt i USA, så är det så att höga politiker då endorse, alltså man godkänner eller stödjer andra politiker. Mm. Och det har ju han gjort då. Donald Trump har gått ut och stött vissa politiker i olika delstater och sagt att det här är en bra kille. Och nästan alla de som har varit då Trump supportade, stöd av Donald Trump, har förlorat. Ja. Och det har ju inte varit så kul.
Nej.
Så de säger det nu, att den enda röda vågen som har varit i USA nu, det är ketchupen på väggen i Mar-a-Lago som Donald Trump har sprutat nu efter att det gick så bra för honom.
Mm. Alltså det är ju så skönt ändå, tycker jag. Det finns hopp och mänskligt att folk ser igenom den här skiten. Och grattis Joe Biden för att du har haft
verkligen
Donald Trump som opponent. Mm. Opposition liksom, för vilken klappmål. Ja.
Men ändå så förutspår man då, för att Donald Trump har sagt att nästa vecka så ska han gå ut med ett stort announcement. Så man tror ju då att han ska berätta då att han ska ställa upp i presidentvalet.
Och alla bara, hej då. Mm. Alltså det måste ju bli så. Det måste ju inte bli så.
Ja, jag vet inte. Jag vet inte.
Apropå politik så lyssnade jag faktiskt på Nyfiken på med Kristin Kaspersen på en podd. Mm. Och då hade hon och intervjuade då Annie Lööf. Mm.
om hennes framtid och hennes tid som minister såklart då, och jag hade ingen aning om vad som har hänt henne, alltså och hur utsatta de här stackars politikerna är. Alltså vilka hot de har mot sig, alltså att de har ju Säpo jämt, och att hennes största nu är att hon ska få gå på en mataffär själv utan att ha ringa sina livvakter för så här. Vilket pådrag det här.
Men har hon Säpo fortfarande, även fast hon har slutat som politiker?
Jo, nu har hon fortfarande, hon är fortfarande fram till, eller har hon slutat? Hon har,
nej, hon kanske inte hon kanske är
till februari, tror jag.
Ah, okay. Ah.
Ja. Men i alla fall, men och hennes, att hon var en av måltavlorna på Gotland.
Ja. Ah. Jag hörde det.
På listan, han skulle liksom ta över, liksom, hade på en lista på flera, alltså 100 pers.
Det är inte klokt.
Och så är alltså en människa från allmänheten som gör att det här inte händer.
Mm.
Brottar ner den här människan så att och rädda massa liv antagligen.
Mm.
Hade ingen aning. Hur oinformerad kan man vara? Mm. Jag skräms mig själv att jag är så
Fast alltså, hur ska man kunna ha koll på allt? Mm. Det händer ju saker hela tiden. Mm. Jag menar, när jag växte upp, då var det liksom ett mord per år. Mm. Jag kommer ihåg de här Joa Vaikala, eller vad han hette, och kommer ihåg dem som reste runt i hela Sverige. De hade mördat fyra, i Omsele. De mördade fyra personer. Och sen var det en jakt på de här genom hela Sverige. Det var ju liksom den stora följetongen. Det var det året.
Ja.
Det var det som hände det året.
Ja, precis.
Men jag menar, nu är det ju varenda dag. Det är ju omöjligt.
Ja, det är hemskt. Alltså, men jag tänkte, men i Almedalen och så här, jag vet ju att det har hänt. Men jag hade ingen aning om att det var efterspelet där.
Nej.
Tänk dig då att få den informationen när man har varit i Almedalen och man blir forslad till ett rum som är där den här döda kvinnan ligger. Man är i säkerhet över henne, liksom, det är bara ett golv emellan liksom. Och så får det på att man själv har varit måltavla. Man liksom är 20 meter ifrån. Det är
hemskt.
Inte klokt.
Det är inte klokt.
Alltså jag tänker bara, efter det, hon sa ju också att det är inte därför jag slutar. Men det är en stor bidragande orsak till att jag...
Och har man familj och barn också?
Ja. Hennes pappa har också varit politiskt aktiv. Och han sa, nej, men du får inte göra det längre.
Nej.
Alltså, men alltså, det är ju inte värt det. Det är ju värt, man måste ju stå upp för politiken kanske. Men det finns sin familj och sitt välbefinnande. Det går ju inte om man har familj. Nej.
Det är en sak om man bara har sig själv att se om, men har man andra människor runt omkring sig då förstår jag att...
För det är därför som Tom Cruise i Maverick, han står ju upp för sig själv bara, han har ju ingen familj.
Nej,
och då kan, därför kan jag flyga.
Det.
Så det är ju som bra jämförelse.
Top Gun
2, ja, jag såg den nu i veckan. Fantastisk film. Har du sett den?
Nej.
Nej, men du har bara sett Bad Moms 3.
Ja, alltså.
Nej, men, alltså, men faktiskt en bra film. Alltså, det är inte många gånger som tvåan väger upp ettan.
Nej, men det gjorde den.
Det
var ju några år emellan också.
Hur många år var det? 30 år.
Kanske.
Och vet du vad? Man ser också att Tom Cruise har gjort någonting med sina tänder. Vi såg den med ettan först och så här, och bara, så sjukt skärmig och så här, tänderna står lite här och där och så här, jätteskärmig och jättegullig och så. Nu bara rakt.
Vet du, jag har börjat känna att det där börjar bli... Det är inget kul längre. Jag tyckte förut var så här, man ska ha så vitt leende och det ska vara så perfekt. Men nu tycker jag bara börja känna så här, men gud.
Bruna fläckar.
Det kan det finns någon som har lite skavanker på tänderna?
Karies är bra.
Framförallt det. Och att det syns att man har karies.
Det syns att man har riktigt bruna tänder. Det här snus.
Nej, men alltså det blir så här, när man har för vita tänder, det blir nästan så att man inte ser... Det blir som att tänderna inte passar in med ansiktet, förstår du?
Ja, men jag tycker det är, alltså, det är ju, det ser ju så, man vill inte gå ut och se ut som en Colgate-reklam.
Nej.
Liksom. Bara det.
Och det är fel att jag säger det här, för jag har verkligen varit en förespråkare av vita tänder förut. Men man börjar, allt har sin tid. Det känns som att det börjar bli lite omodernt.
Verkligen. Du, får jag bara berätta lite snabbt innan vi tar listan om en AV jag var på i veckan?
Ja!
Jag är väldigt sällan på AV, ska jag säga. Det kanske man inte tror, men...
After work,
precis. Ja. Och då så är det ju så att det finns en eventbyrå här i stan och i Norden faktiskt nu. De har ju blivit jättestora. För att Eventyr har gått ihop med typ Nine Yards i Göteborg.
Ja.
Och så har de även ett annat företag, eventuellt finns även i Finland. Och så finns det, har de precis gått ihop med ett eventföretag i Norge. Så det finns det i hela Norden nästan, utom Danmark. Och i alla fall, de hade after work nu i onsdags. på kontoret. Och då tänker jag så här, ja visst, de är ju en eventbyrå, så de är duktiga på event där. Mm. Men det var ju som här, jag tänker, AV är ju AV, det är så här, en liten snytt kanske, en glasbubbel så här. Kommer dit, förstår du. Då går man upp så här i tillhället, kanske 5 våningar så här, i trapphuset. Då är det rök så här i hela i hela trappgången så här,
och brand.
Nej, men det är så här, och det är så här, det bubblar saker så här, och det är lite så här, det är häftiga lampor och så. Och så att man känner att det här är, för att temat var labb liksom, att det är ett laboratorium.
Förstår.
Att man kommer in på en klinik liksom, och det är olika rum så här, så finns det olika laboratorium. Så att man får liksom en rundtur då på eventyr. Och där de förklarar olika saker, hur de gör olika event och deras nya innovationer och så här i olika rum. Och våra gästerna då så här, vi får så här små shottar i så här provrörsglas och så här. Och de står i vita rockar så här. Ja, det är så fulländat. Och apropå den där hästen så är det verkligen en röda tråd genom alltihopa. Mm. The lab, alltså allting, och så snyggt gjort. Så bara hatten av.
Häftigt.
Att man får liksom en upplevelse när man kommer på en after work. Mm. Det ska jag ta med mig. Jag ska tänka att göra något event mer om det inte är en upplevelse för de som kommer.
Smart också, jag menar, om de vill locka nya kunder. För det är precis det där man vill ha.
Verkligen, och så proffsigt. Mm. Tänk man då är kund på det som så här, och vet att de tar vad kunden vill ha, deras önskemål, på allvar. Liksom.
Mm.
Och så gör de någonting med det.
Eventyr är fantastiska. Jag har jobbat med dem jättemycket genom åren. Mm. De har alltid legat i framkant med roliga upplevelser.
Och digitalt också, hur snyggt allting är. Och sen var David J.P. Phillips där, lite om det.
Nej.
Han är föreläsare. Mm. Och han brukar föreläsa om storytelling så här.
Mm.
Och han är så jävla cool. När han kom in i rummet så bara wow, han vill jag umgås med hur mycket som helst. Alltså,
bor han i Sverige eller?
Han bor i Sverige, ja. Men är super, super duktig föreläsare och har fått sånt internationellt genombrott, så det är helt klubb.
Häftigt.
Och han har beskrivit en ny bok som heter Sex substanser, eller egentligen sex substanser, men det är kul. Så, om oxytocin och serotonin och adrenalin och så här. Så jävla häftigt. Så att, och bara, det är sjukt, man kommer in i ett rum och man märker att någon bara så här lyser upp det. Mm. Så här. Som en dragningskraft mot den här människan. Så häftigt att känna.
Men roligt.
Ja, också även vår vän Elinor Persson där.
Hon lyser också upp ett rum.
Alltså, ja, men alltså, jag orkar inte, hon är så rolig.
Hon är så fantastisk.
Ja. Och vi blev utkastade ur ett rum för att vi flamsade för mycket.
Nej.
Jo, det blev faktiskt. Ja.
Är det sant?
Det blev för mycket energi i
samma rum. Varför är jag inte förvånad?
Ja, men alltså, vi blev utkastade som att det var bara ett klassrum där vi pratade för mycket. Vi blev utkastade, det går inte att ha er.
Elinor Persson var alltså då med och startade de här Växjöprogrammen.
Mm.
Vad hette de? Det var ju så här när vi var unga som gick så här.
Vad hette han? Jan Torssell?
Nej, Torell.
Torell.
Johan Torell. Nej, det var en annan. Torssell.
Det var han som
Vad jag är dum. Jag vet ju vad han heter. Ja, skitsamma.
Hette han inte Jan Torell?
Nej.
Är du säker på det?
Nej, det gjorde han inte. Han dog sen, jättetragiskt.
Gjorde han? Jaha.
I alla fall, Elinor Persson, fantastiskt. Sen har hon varit programledare för massa. Hon har varit med På spåret också, jag tror hon vann På spåret för några år sedan. Ja. Fantastisk tjej,
jag
älskar henne. Vi måste ta reda på vad hon heter nu.
I säng med Tobias och Gabriel.
Vi har rätt ut problemet. Elinor Persson hade ett program som hette Kosmopol tillsammans med Jan Trolin.
Just det.
Växjö TV.
Väldigt snygg.
Jättesnygg var han. Jag var väldigt kär i honom när jag var liten.
Vad tragiskt. Du dog han då?
Jag vet inte.
Pusha.
Han dog alldeles för tidigt. Okej, så Elinor Persson var i alla fall där.
Ja, vi skrattar. Hon har ju så mycket historier. Man tänker bara, vad är det som händer? Hur kan man ha nya historier varenda gång? Lever hon liksom i dubbelfart och upplever mer än någon annan?
Alltså det gör hon nog.
Ja. Eller om hon hittar på kanske den här uppdiktade historien.
Hon har ju en son som är en jättestor modell också.
Mm.
Som jobbar som modell över hela världen.
Mm. Också, alltså, han är väldigt modellig.
Väldigt fin. Jordan.
Jordan Persson.
Mm-hmm.
Person. Så är det. Du, är det dags snart?
Innan vi går på listan, jag vill bara berätta en sak.
Mm.
Du vet, det finns ett program som heter Amazing Race. Som vi har pratat om många gånger i.
Ska du vara med där?
Nej. tyvärr, jag ska inte det. Men det har kommit en ny säsong av Amazing Race. Och Amazing Race, vi har pratat om det i podden många gånger förut. Det är alltså då två personer som bildar ett lag som tävlar då mot andra lag. Och sen så åker man runt hela jorden och får uppgifter i olika länder som man ska lösa. Och den som sist kommer i mål åker ut i varje program, helt enkelt. I den här omgången då så är det två enäggstvillingar. Två tjejer som är från Korea. När de föddes så blev de adopterade båda två. Mm. Men de blev adopterade till olika familjer i USA. De växte upp då på olika ställen i USA i 36 år. Mm. Sen var det en av dem då som började söka sina rötter och gjorde en DNA, du vet, sådana DNA-test som man kan göra nu för tiden. Och hittar då att hon har en enäggstvilling som hon inte visste om att hon hade. Så de har då vuxit upp, visste inte om att de hade, att de var enäggstvillingar. Och sen så träffade de varandra för ett år sedan. Efter 36 år så träffades de.
Men vad sjukt. Alltså, vad...
Hur? Och du vet, när de, jag grät ju. När de berättade sin historia, jag gråter. Nu hejar jag ju på dem hela tiden. Det är bara dem jag hejar på. För att jag tycker det är så fascinerande. Förstå, tänk om jag gjorde ett DNA-test och sen så får jag reda på att jag har en enäggstvilling som sitter i Jönköping.
Ja. Eller tänk om vi är...
Tänk om vi är enäggstvillingar.
Det är ingen som vet. Det var fantastiskt. Bara lite förlossning.
Exakt, jag, för vi är inte så lika.
Tre år senare.
Men tänk dig själv att bara en dag så bara, jag har en enäggstvilling. Mm. Någon som ser, tänk att möta en kopia av sig själv. Mm.
Nej, det är inte klokt, alltså. det är ju inte klokt. Men hur träffades de? Hon sökte upp henne då?
Ja, precis. Det
var
DNA-test.
Berätta om mötet då. Berätta om mötet.
Ja, det vet jag inte exakt. Jag vet inte exakt hur mötet gick till. Jag vet att, för de har bara berättat det här i korta drag. Ja. Det var en DNA-test, fick reda på att det var en person, att de hade ett syskon som då visade sig vara en enäggstvilling. Mm. Så de sökte upp varandra. Och så hittar de
men henne. En del människor har man bara där med. Liksom, ibland behöver man inte ens vara enäggstvilling. Jag tänker bara, vi har ju en sjuk connection med saker och ting. Alltså, det är någonting som är lite överjordiskt.
Att vi känner in.
Jag känner in jättemycket. Mm. Alltså, jag har det med Magda. Alltså, det är någonting som bara vill att universum bara så här, ni ska vara ihop. Så här, här. Dels med Let's Dance. Efter Let's Dance, så här, en gång så möttes vi ju i utanför Stadshotellet i Skövde. Mm. Och sen en gång då i Tylösand så ringer jag och säger, vad gör du? Jag är Tylösand. Nej, men jag är Tylösand, sa jag det. Nej, jag är Tylösand. Jaha, jag har också varit i Tylösand bägge två på samma hotell. Och sen i förrgår, då så bara, så möts vi i rulltrappan i Stockholm så här. Och åker förbi varandra så här.
Nej.
Bara,
och ni visste inte om att det var...
Det är jättegott. Hur sjukt? Hon bara, hej, sluta ståka mig!
Vad märkligt det är.
Ja. Det är inte klokt.
Det är verkligen så märkligt.
Vem möter man i Stockholm som man känner ens en gång? Men gör det inte, man gör
väldigt,
inte det.
Väldigt
sällan.
Det är faktiskt sant. Nej, så märkligt. Ja. Nej, men det är härligt. Men jag tänker bara så här. Om man då inser att man har en enäggstvilling och man inte har träffat den på 36 år. Känner man inte att man har liksom förlorat så mycket?
Mm. Jag tänkte när du sa det. Tänkte jag, tänker man på hur mycket man har förlorat? Eller tänker man hur mycket man kan få?
Ja. Verkligen.
Jag tänker också bara på de som kommer ut sen, tänker jag bara, man kanske tänker bara, man har missat allt det här roliga med ungdomen och så här, men när man inte vet mer så kanske man inte tänker så.
Nej, precis. Eller också gör man så att man lever livet fullt ut istället. Hade de träffats när de var då små så kanske de inte alls hade haft en relation till varandra längre.
Nu kanske de bara har allt att gagnas av det, så de kan bara vara ännu mer tillsammans.
Verkligen. Och jag tycker det var häftigt då att de väljer att då vara med i Amazing Race efter att ha träffat varandra. För det är ju verkligen också en utmaning. Jag menar, när man åker runt och man, allting sätts på sin spets, så ser man ju också de sämsta sidorna hos varandra.
De är ju samma sidor, så att det är... men tror du, kan det vara fake då?
Jag tror inte det, för om du tittar på dem så ser man ju att de är väldigt
lika. Men tänk om det är trickfilm, jag tänker om det är samma person.
Ja,
Jag gjorde en sån där film där jag pratade med mig själv, tänker jag, på Instagram i veckan.
Men fantastiskt.
Det kanske
är
så.
Det är lite mer avancerat när du hänger i lianer i djungeln. Ja, i alla fall. Jag tyckte det var väldigt fascinerande. Jag älskar såna där stories. Jag gråter alltid när jag hör lyckliga slut.
Kombinationen med historien och Amazing Race kan ju inte bli mer än succé.
Verkligen. Det är dags för listan.
Oui.
Veckans lista.
Tobias, vi har ju bestämt då att vi ska försöka engagera våra lyssnare lite grann i våra listor. Ja. Och det har vi börjat med den här veckan. För att förra veckan så pratade vi om, jag berättade om en man som var 84 år som sa att han hade fått sitt liv tillbaka för att han hade börjat med blöja. Och jag tyckte att det var så befriande att man liksom vågar prata om en sån sak som säkert kan vara lite jobbig, men som också kan, att man kan se det så positivt. Mm. Att börja med blöja och liksom livet kommer tillbaka. Han behövde inte gå upp och kissa 6 gånger varje natt. Mm. Han vågade gå ut och träffa folk och leva livet fullt ut. Jag tyckte det var så härligt. Så nu har jag, eller vi har rent ut sagt frågat våra, vi har frågat våra kära lyssnare om de har liknande historier. Mm. Eller om det finns saker liksom som kan vara svåra att prata om, men som man borde prata mer om. Mm. Yep. Nu har vi valt ut då tre saker var som både vi och våra lyssnare tycker kan vara jobbigt att prata om. Men innan vi gör det så vill jag bara läsa upp någonting som en av våra lyssnare skrev. Mm. Det här är en kvinna då som är runt 60 år som har skrivit här. Till en fråga till podden. Något som kan vara svårt att prata om kan vara: berätta om att jag röstar till vänster om alla andra röstar blått.
Ah, just det.
Det är faktiskt väldigt fascinerande. Mm. Och jag förstår det, om man lever med många som röstar någonting annat men ändå vågar stå upp för det som man tror. Tala om att jag är försiktig med alkohol då det är genetiskt i min släkt med alkoholism. Mm.
Yes.
Också en väldigt bra poäng. Jag tänker på det, jag dricker ju inte alkohol, men jag har inte det i min släkt vad jag vet, utan det är bara att jag har gjort ett val. Men det blir ju ännu mera känsligt att med alkohol om det verkligen finns något, ett problem i familjen. Verkligen. Det förstår jag att man är försiktig. Ja. Att man inte haft en lång relation på väldigt många år.
Precis, man tänker sig vad det för fel på henne eller honom. Liksom.
Exakt. Mm. Att jag som 60 plus bor i en liten lägenhet, inte äger bil, sommarstuga eller lägenhet utomlands. Jag väljer min egen väg med färre ägodelar. Mm. Och det tycker jag är häftigt. Mm. Att jag menar, det är ju verkligen inte det som är, man måste ju skräddas i sitt eget liv. Men jag kan förstå att det är många som tycker då när man är i en viss ålder att det finns lite status att ha en lägenhet där eller att ha en sommarstuga där liksom.
Ja, men det är en del saker som bara är vedertagna, så här ska det vara liksom. Det är samma sak när man inte har en relation, så bara, ska jag se, snart händer det. Man bara, fast
jag vill inte.
Propracka inte mig i dina relationstvång.
Nej, precis, man kanske inte vill. Nej. Och det man också inser när man har alldeles för mycket grejer då, om vi går tillbaka till det, det är det att det är också mycket problem. Du ska sköta om de här, du ska åka ut och sköta om din sommarstuga. Ju mindre grejer man har, desto mer kan man leva livet fullt ut.
Jag som inte hade nog med att göra ändå, utan att börja rensa ogräs och putsa krukor.
Exakt.
Och vattna dina dahlior liksom. Uff, vad tråkigt.
Tack snälla för de här synpunkterna, de här punkterna. Mycket, mycket bra.
Generöst.
Okej, ska vi gå till våran lista då?
Yes.
Börja du.
Jag har fått ett mejl från en kvinna. Mm. Och hon skriver så här att det är jobbigt att gå runt med vetskapen om att man själv är avundsjuk på sin egen syster. Att man liksom har, hon tycker då att den här systern har fan med fått allting. De har varit jättetajta under hela sitt liv så här. Men allting går liksom systerns väg och ingenting går hennes väg. Och det fattar jag. Mm. Alltså, och inte kunna prata om det, för vad ska man säga liksom? Man kan väl säga att man är besviken, och för man blir ju lätt bitter, som hon skriver. Mm. Att det blir att det här, varför är mitt liv så sunkigt när min syster har haft samma förutsättningar, samma miljö, samma uppfostran, och vi är så olika. Mm. Vad beror det på? Och säger man?
Ja, vad säger man? Det är ju jättesvårt, för att alltså, sen så vet man ju inte liksom, även fast då det kan se ut som att det har gått så bra för systern, sen vet man ju inte hur hon känner sig. Det kan ju vara någonting annat där inne som att hon inte upplever det så, att allt som har hänt henne som har gått bra, det kanske inte är det som är viktigt för henne.
Nej.
Utan hon kanske tycker tvärtom, att det den andra systern har, det vill hon hellre ha.
Ja. Och så skrev hon också bara, och till råga på allt så vann kärringen också på Postkodlotteriet.
Ja.
Man bara, men alltså på riktigt.
Ja.
Hur kan det vara så? En del liksom människor har liksom allting på sin skithylla. Får allting, bara sjukdom och miss,
miss, vad det nu kan vara för någonting. Men, och en del bara får allting på.
Men hon skrev att hon inte kan prata med sin syster om det här.
Jo, hon säger det på sätt och vis. Alltså, men hon tycker det är jobbigt att vara av en sjuk på sin syster.
Ja, det förstår jag.
Alltså, man vill ju sin syster väl. Men jag tycker att det skapar en del bitterhet som hon inte vill känna. Men som hon känner bara, för det är ju känslostyrt. Liksom. Mm.
Men om hon skulle, jag vet ju som sagt inte vad de har pratat om, men om hon skulle prata mer med sin syster om det här och hennes syster kanske skulle få förklara sin sida av myntet, då kanske hon inte skulle vara avundsjuk längre.
Nej. Men, och, det, för, och så kanske är så också, de är väldigt tajta, så att de har ju väldigt bra tillsammans, så det är bra, men det är ju någonting som är positivt för bägge två, men hon förstår bara inte hur det kan vara så att hon går från klarhet till klarhet till klarhet. Nej. Och sen så att den här, hon själv bara känner att hon kommer hela tiden i bakvattnet.
Ja.
Men det är så också, jag tror vi är födda helt olika också. Jag tänker att en del människor är födda med att tänka att glaset är halvfullt och andra tänker att glaset är halvtomt. Och den inställningen tror jag, den attraherar olika saker i livet. En del människor kan bara gå in, det spelar ingen roll för dem, allting bara det är mörkt och man vaknar upp på morgonen och bara, det kommer bli en dålig dag. Precis, andra bara, fast det är skit egentligen, så vaknar de pigga och glada och de bara, åh, nu blir det gröt och nu ska vi ta tag i dagen. Så att det är lite med hur man är som person också.
Verkligen.
Man väljer sin egna tanke.
Verkligen. Ja, jag har en grej som jag vet är jobbigt för många människor, och det är det här när det gäller, om någonting har hänt en människa, man har förlorat en förälder kanske, man har fått ett sjukdomsbesked. Jag vet att det är många människor som tycker att det är jobbigt att prata med den personen som har blivit utsatt för det. För man vet inte hur man ska vara. Kan jag vara som vanligt? Eller hur ska jag göra? Jag vet inte vad jag ska säga. Och det som blir då summa summarum av det är att många istället drar sig ifrån den personen när den personen behöver dig som allra mest. Och det här är ett problem som jag tror vi måste ta i tur med väldigt fort. För att det här, att kunna, du kan inte vara på något speciellt sätt när din kompis har blivit sjuk, men du kan vara där för din kompis. Det finns inget rätt och fel. Det finns inte att man måste säga rätt saker eller fel saker. Man måste bara våga vara sig själv.
Och så länge man bara är där, alltså jag tycker det är så fint att man säger att man kan aldrig vara fel, man kan göra fel, man kan aldrig vara fel. Nej. Så bara vara med den personen och lägga en hand på dens axel, liksom bara, jag finns här och stöttar, så kan det aldrig bli fel.
Men varför är vi så rädda för det?
Men det är jobbigt att prata om såna här saker. Döden är ju, det är skrämmande, alltså dödsångesten är ju så stor.
Men det är ju ändå någonting, så vi ska ju alla den vägen vandra. Vi kommer ju alltid, alla kommer ju att möta döden till slut.
Och kanske just därför, att alla vet, man vill inte prata om det som är, det som är oifrånkomligt. Alltså vi kommer att gå bort en dag och lämna jorden. Och det är ju, alltså det är ju en kanske skrämmande tanke, men alltså jag ser på det som att det blir, jag märker ju inte när jag sover, så att jag tänker när jag har gått bort, så
exakt, de märker
ju inte. Det är ju fantastiskt att vakna upp och vara helt pigg och fräsch igen. Och kanske man vaknar upp i Nangijala.
Kanske. Jag tycker det där är en viktig tanke, och det där måste vi verkligen alla ta och skärpa till oss, för att när någon behöver oss som mest, då måste vi finnas där. Och som sagt, man behöver inte tänka att det ska, nu måste jag vara på ett visst sätt, nu måste jag lägga på, det kommer bli så jobbigt för mig att kunna vara där till stöd för den personen. Tänk det inte så, tänk tvärtom istället, att bara vara dig själv, ändra ingenting. Men våga prata.
Och oftast tycker jag också det är så här, att när man träffar människor som är i sorg, sorg är ju inte konstant. Sorg går ju vågor. Så att de gånger jag har träffat folk nu som har haft människor som har gått bort i deras närhet, så har det varit otroligt mycket toppar och dalar. Alltså, man skrattar åt saker och ting. Ibland är det skönt att skämta om det också, att det här jävliga som har hänt. Alltså, så man liksom kan använda skrattet som en lättnad i det här. Så att det är ju inte bara tyngd och dödsboj ibland.
Absolut.
Alltså, så att man ska ju inte gå in med den inställningen att det här, nu ska det bara vara så här, du kanske kan lätta upp, och jag tänker, jag kan inte vara på ett annat sätt, ska jag gå in som någon typ av dödspsykolog? Det går ju inte. Nej. Jag kan ju bara vara mig själv, och kanske förhoppningsvis kan det sprida lite mer glädje, och att det kanske finns ett ljust fönster någonstans, för att någon kan luta sig mot den, mot som inte bara är sorg och förtvivlan.
Verkligen. Jättebra.
Jag har inte lika djupt då, men jag vet ett mejl från en kille som tyckte det var skitjobbigt att han hade en tredje bröstvårta.
Oj.
Ja, det kanske är jobbigt att prata om. Man har liksom gått och skylt sig liksom hela sin... Tänk dig bara ha en tredje bröstvårta så här, som sitter så här under den andra bröstvårtan här. Och han duschade ju typ aldrig på gympan i skolan. Förstår du?
Kan man inte ta bort ägg? Är det så svårt?
Jag tänker också det. Men tänk att det är, om någon som har en så här stor, så här hårig så här, vårta på läppen. Så här, det måste ju vara så här... Det måste vara betalat av landstinget att man tar bort en sån sak, för det måste ju vara folk som skrattar och tycker det är annorlunda, eller hur? Jag säger inte aldrig att det är fel, alltså det är inte att man får gärna på kvar sin vårta, men jag tänker att man skulle undgå att den här människan blir mobbad i skolan.
Ja, men precis, om det är någonting som verkligen gör att du blir begränsad, som begränsar dig, och det finns en möjlighet att ändra på det. Men är det så också att det är någonting du är stolt över? Alltså jag har det här, jag är unik. Varför inte liksom?
Nej, men absolut, och det är ju fantastiskt om vi var där. Men nu är det ju så att barn tycker ju inte.
Nej,
barn tänker ju inte, tittar ju inte på en tredje eller fjärde bröstvård. Nej. Och tänker bara, för fan vad det var snyggt, och jag vill också ha en. Det är ju ett Simba-märke som man förtjänar i en cykel. Jag tänker bara att en sån där sak, en kroppslig skavank, kan ju bli så ödestiger, för man tänker en hel skolgång, det är många timmar jumpa som man ska undgå, och vilken energi har tagit att försöka undgå att folk tittar på det där i duschen.
Verkligen. Verkligen.
Och vad gör man kan inte
vad var hans lösning på det här? Vad?
Nej, han hymla. Alltså han hymla, alltså bara och skylde och gick sist in i duschen och bara det är hemskt. Så jag tänker bara att det måste ju vara, alltså vi måste ju kunna prata om det. Kanske är bättre bara att visa från början. Bara så, men det är lättare sagt gjort om man är 7 år.
Nej, gud.
Det är alltså, vad är det där för någonting? Bara så, och så blir det ju som the third nipple.
Och hur gör man som förälder då?
Ja.
Jag menar, hur kan man som förälder liksom boosta sitt barn?
Ja, men dels måste det bara vara så att det spelar ingen roll hur du ser ut, vem du är, det kommer alltid älska dig. Alltså, och oavsett vad folk säger i skolan så är du är...
Men jag kan tänka mig att många föräldrar kanske till och med liksom undviker
att
prata om det, för att man vill inte att barnet ska känna. Men det är ju omöjligt, för barnet ser ju. Så att jag menar, att undvika det blir ju ännu större.
Men man kanske inte har lagt märke till det förrän man kommer då till att någon annan lägger märke till åt den när man kommer upp i skolan.
Nej,
tänker jag.
Så kan det vara.
Det kan ju vara så. Alltså, man är inte så medveten om hur ens kropp ska se ut eller hur den kan se ut. Alltså, som de flesta ser ut.
Men då gäller det att vara lyhörd som förälder. För att jag menar, verkligen. Man vet ju att när skolan kommer så...
Men igen, alltså, det tänker jag också på vem man är som person. Alltså, om det nu, som jag också då, och som vi hade varit, och vi hade de här öknamnen så här, och man hade ägt det mer och bara sagt, fan, skitsamma, fem, ja, skit, jag är så jävla feminin, bara så, up yours, I don't care. Så bara, då hade det ju bara runnit av på något sätt, och man blir den här gåsen som bara skiter i allting. Men det gör man ju inte.
Nej.
För jag hade inte mandat att göra det. Och det kanske inte är det här med det heller.
Också för att man trodde att det var en defekt. Ja. På den tiden så visste man ju ingen som var som en själv.
Nej.
Det hade ju ingen att jämföra dig med. Det var ju det som var problemet.
Ja.
Hade man haft det så kanske hade det varit lite lättare.
Ja. Och det här, man får ju se ut precis hur man vill. Liksom. Man får ju bara inte vara dum. Liksom. Så länge man bara är snäll och en god person. Man kan bara se hur som helst.
Alltså, vi ser ju alla olika ut.
Ja, precis. Och äg det då. Jag ska säga bara till alla ungdomar, försök bara så här, vet du vad, oavsett vad folk säger, äg det. Det blir som en sköld liksom bara. De kan inte göra någonting åt det då.
Nej, bra. Ja. Det här med att gå på toaletten kan vara jobbigt att prata om. När man ska göra tvåan, när man ska bajsa. Och då tänker jag, nu har jag ett exempel på det här. Och det är då, alltså när man är hemma så är det inte så jobbigt kanske att gå på toaletten. Men när man är i ett socialt sammanhang.
Då gör man inte, man potta med sig i sociala sammanhang.
Vad sa du?
Ta med potta med i sociala sammanhang och göra
potta?
Jag tror att man skulle göra det liksom i samma...
Om man ska gå och bajsa när man är på en middag till exempel, så kan det vara väldigt jobbigt. Och det här är ju så konstigt, för att jag menar vi alla gör det. Det är ju liksom ingenting som går. Jag har ett exempel. Vi var på Patricia, du och jag och Roger Lundgren, Royal Roger. Och sen så satt vi och käkade middag där. Gottis var med också. Tror jag. Och sen så var jag tvungen att gå på toaletten mitt i middagen. Så jag gick iväg och sen så var jag borta då, för det tar ju en liten stund. Sen när jag kom tillbaka, varför har du varit borta så länge? Har du bajsat eller?
Jaha.
Sa ni direkt då till mig.
Uh-huh.
Och det var ju det jag hade gjort. Men ja, då ville jag liksom ursäkta, men nej, det har jag inte. Jag fick ett telefonsamtal eller någonting, du vet, sådär. Och liksom det blev ju då, alltså det här är ingenting som har varit traumatiskt för mig, men jag känner ändå att, den där vetskapen, om man sitter på en middag och går på toaletten och måste då bajsa, man vet att det tar lite längre tid, för det är okej att gå och kissa, det skulle aldrig någon ha reagerat på.
Fast det är okej att bajsa också, jag skulle aldrig lägga någon värdering i det om du hade varit.
Fast det är inte det. Jag är övertygad om att det är fler människor än jag som tycker att det är mycket, att gå och kissa känns helt okej, men att gå och bajsa känns inte okej. För att det tar längre tid. Och är man borta då lite längre, då är det så uppenbart att det är det man har gjort. Och varför är det en sån big deal egentligen?
Ja, men alltså, men det här, nu lär jag mig någonting. Alltså, jag tänker så här, det är så typiskt mig. Och så här, som, säkert jag som sa det också. Har du bajsat eller? Säkert jag som sa det.
För jag kommer jag faktiskt inte ihåg.
Jag tänker så här, att jag skulle inte absolut inte lägga någon värdering i det, att det skulle vara jobbigare. Och då har jag helt plötsligt satt någon i en jobbig situation, fast jag inte har varit medveten om det. Jag skulle aldrig någonsin tänka sig bara, det var ju jobbigt. Jag skulle bara säga, jag var bajsa. Alltså, det skulle jag vara. Som, jag skulle säga som person. Och det är ju bara hur man är som...
Du tycker inte att det är en jobbig grej?
Nej.
Att om du känner att du är bajsnödig när du är på en middag?
Jag skulle inte ens röra mig i ryggen. Jag skulle kunna säga bara, nu går jag och bajsar. Det gjorde vi att jag och Elisabeth Höglund sa allt så här. Vi sa på riktigt. Vi hade det som grej. Så här, bara, skulle gå i träningslokalen så här, vi dansade. Så här, och så skulle hon gå på toaletten. Och så sa jag, ska du göra ettan så visade upp ett finger eller tvåan. Så gjorde hon två fingrar upp eller ett finger upp så här. Det var
jätteroligt.
Det var så avslappnat och skönt tycker jag att man hade det.
Jag förstår.
Men varför är det så jobbigt? Jag fattar inte riktigt varför det är. Vad är det som är jobbigt med det då?
Jag vet inte. Nej. För att det är någonting som man gör när man är hemma. På något sätt. Det är ett projekt.
Hur gör du då? Alltså lägger du så här. Jag har läst en del människor. De lägger så här papper i botten så här, så att det inte ska göra något plask.
Jag lägger papper på ringen. 100% om jag gör på en affär.
Nej
men du skojar. Du gör inte det om du går på en offentlig toalett.
Skulle jag aldrig göra.
Skojar du med mig?
Lägga papper på ring.
Nu är du ironisk.
Nej. Lägga papper
om
på
du
ring.
Är på McDonald's och ska bajsa, ja, då sätter du dig rakt på ringen. Utan att lägga papper.
Vem lägger papper på ringen?
Nej men Tobias.
Nej, jag har aldrig någonsin gjort. Aldrig någonsin gjort. Jag har aldrig hört någon som gjort.
Så du gör det på en äcklig toalett som inte... Som
ja, men jag
inte
torkar väl av så att det inte skulle vara någonting annat.
Vadå, du tar om det kiss och du tar och spretar ut det så att det är över hela istället då?
Vadå, spottar det och sådär. Va?
Det är sjukt. Du skojar med mig nu.
Aldrig gjort. Ska jag aldrig ha tänkt på en sån gång att göra. Det är fan en ring som är gjord för att man ska sitta på.
Jo, men kan du tänka dig hur många andra människor som har suttit eller som har kissat på
ringen? Ja, men annars skulle det finnas en typ av pappersgrej som man kan lägga på så här. Det ska inte behöva bygga
det på
en pappersmur mellan sig
det
själv.
Det gör jag.
Ja, men här. Det är ju ohållbart. Det går inte. Det är inte ekologiskt.
Men du vill hellre då dra på dig en massa sjukdomar när du sätter dig i kiss.
Jag vill knappt få hiv från den där.
Ja, andra. Säg inte det. Det var kanske där det kom.
Tror du det? På McDonald's? Jag fick hiv på McDonald's för jag satt direkt på ringen.
Ja.
Det här var det sjukaste jag har hört. Det här var det sjukaste jag har hela mitt liv.
Men om det är en ring på en offentlig toalett där någon har kissat. Du menar att du bara torkar av den lite grann? Bara
ja, men hur svårt kan det vara? Det är bara torka av ringen och sätta sig. Plats, sitt ner.
Väldigt intressant. Väldigt intressant att vi är så olika. Att du inte ens har tänkt tanken att lägga papper. Okej, nu lämnar vi det här. Nu vill jag höra din första plats.
Nej, det var det sjukaste. Okej, första platsen. För trång förhud.
Oj.
Ja. Man har ju varit med några gånger så här då. Man har haft älskog med någon. Mm-hmm. Så här. Mm. Och den liksom inte... Jag trodde så här att om man nu hade så här... Jag kommer ihåg att när man var barn så skulle man, då kämpade man så här ett tag med att få bak förhuden så här, första gången så här, så man fick hjälpa till så här, så bara, och om en del kompisar då, som inte hade fått göra det som gjorde något litet knips så här, som man skulle få bak förhuden så.
Ja.
Mm, inte klipp av den men alltså, att det skulle rullas tillbaka så
just
här,
det.
Ja, för det är inte så fräscht jag vet inte varför men
för att man ska kunna göra rent
exakt det, Och då vet jag att jag har varit med en gång att det har varit en del av mina då älskogskamrater som då inte fortfarande kan göra det.
Att man får, inte kan liksom dra tillbaka liksom så här. Och då är det är så konstigt att man inte...
Det kanske är lättare i slaktillstånd än vad det är om den, när man har stånd.
Ja, fast den kunde inte göra det överhuvudtaget. Alltså,
inte i slakt heller?
Nej, inte alls. Liksom.
Oj.
Och det är konstigt när man är 20 år. Att man är, eller det är konstigt egentligen, men det är ju, det är ju... Jag tänkte att det kanske är en bra idé att göra det, för det är ju kanske lättare att göra olika saker med det. Så att
jag vet ju de som... Jag har några kompisar som, har som blev omskurna just på grund av det. För att de hade för trång, så de fick ta bort då, så att det blev samma som en omskärelse. Så att
ja,
säga.
Precis. Ja,
eller, fast man gjorde det på sjukhuset.
Man har bara gjort lite knips för man skulle kunna dra bort den, för det blev för trångt. Liksom det. Men jag fattar inte att man, för då liksom den gömmer sig där inne då liksom, så här, det kommer liksom inte, kommer och säger,
blir inte, vad gör du då?
Det vet du, det blir inte ut.
Tar du fram sockerbiten då? kom sig.
Ja, men det är så att man har en sån här turtleneck, ja. Och sen så har man den över huvudet liksom.
Men vad menar du att du
ska vara runt halsen?
Tycker du det är jobbigt då att berätta, fråga då?
Nej, men jag fick då ett mejl härifrån då, från en annan kille då, så här, som tycker det här är jobbigt fortfarande, för han har inte fått gjort det.
Nej.
Och tänker jag så här, mitt svar var så här, men då får du väl gå och göra, det är så säkert en jättelätt procedur. Verkligen. Att klippa upp det här. Liksom. Ja, men han har inte gjort det då på 30 år.
Nej,
liksom.
Jag förstår.
Det är jättekonstigt. Mm. Om man nu lider av det, att man inte går iväg till läkaren och gör lite knips bara för att få det löst.
Mm.
För han skämdes då varje gång som han skulle ha samlag med någon, med tjejer då, men alltså, han tyckte det var lite jobbigt.
Mm.
Ja, men vad fan, det vill bara ursäkta, nu gör jag lite så, men det är ju sånt lätt åtgärd kan jag tänka mig. Och det är ju inte, det är precis då en gång med en läkare i så fall då kanske, än att har pinsamt varenda gång man skulle ligga med dem.
Jag förstår. Ja, framförallt när det finns hjälp.
Ja.
Och också återigen att det är bra att belysa att det här är ett vanligt... Det är många som drabbas av det här.
Exakt.
Man är inte ensam om det.
Det är ingenting att tycka att det är jobbigt. Nej. Jag tycker inte ens det är befogat.
Men sa du det till honom då?
Ja, jag tycker inte ens det var befogat att vara... Nej. Pinsam. Nej, det här, för det är bara att gå till läkaren och få det. Det är som att så bara, jag har huvudvärk. Så bara, här har du piller mot huvudvärk. Nej, men jag tar inte det, för det är just jobbet här att lyfta pillret och stå i munnen.
Just det.
Eller hur? Det, är så, det finns ju hjälp att få.
Mm.
Så att, men lycka till. Hoppas att du går, tar ditt förnuft i fånga och går och får det knipsat.
Mm, verkligen. Okej, min första plats. Det här är någonting också som är personligt för mig. Alltså, jag har en grej så här. När någon i min närhet mår dåligt till exempel, om det är någonting som har hänt, och jag vill visa att jag bryr mig och jag vill kunna engagera mig i den här personen, så brukar jag, om någon skriver till mig till exempel, då skriver jag tillbaka, vet du vad, jag ska be för dig.
Mm.
Jag ska ta med dig i min aftonbön eller be för dig. För mig så är det liksom... det finaste jag kan ge, eftersom jag tror att det finns en gud och jag tror att det finns någon som värnar om oss, och att liksom kunna då få innesluta den i en bön, det tycker jag är en kärleksgåva.
Mm.
Men när jag skriver det här så tänker jag alltid en eller två gånger vem det är jag skriver det till, beroende på den här personen kanske inte alls har någon tro på det sättet. Så att ibland så undviker jag skrivare för att jag inte vet hur det ska landa.
Mm.
För att det kan istället också bli att det blir någonting som gör att den personen blir triggad och blir irriterad istället, när jag bara vill det som någonting kärleksfullt.
Mm.
Hur ser du på det här?
Jag tror att det beror jättemycket på vem man får av, vilken relation man har. Alltså, om du skulle göra det till mig så skulle jag bli jätteglad, för jag vet hur mycket du, alltså, verkligen älskar mig så här. Men om det var någon annan människa som jag kanske inte kände lika väl, så skulle jag känna det skulle vara ganska provocerande, tror jag.
Mm.
Men för att jag har inte, det är ju fint absolut, men varför ska det är fint, men det kanske skulle vara i närheten av att man skulle försöka pracka på någonting som man skulle svara som att vi har en relation som är så här, och vi kanske tänker olika, och så behöver vi inte involvera saker och ting. Mm. Om vi kanske har meningsskillnader liksom, vad vi tycker är politiskt, så kanske vi inte rör de sakerna.
Alltså,
vi kanske ska prata om det då, som vi pratar inte om det varje gång så här, bara, alltså, så bara, här får du lite SD-grejer av mig och får du vara lite socialdemokrat av dig. Liksom. Lite så tror jag jag skulle känna.
Mm.
Man inte känner
någon. Nej, men jag förstår det. Och det är därför jag inte alltid skriver det.
Nej.
Utan jag försöker att skriva det till människor som jag tror kan förstå min sida av myntet, så att säga. Som det kan hjälpa.
Jag brukar alltid säga så här, men vi har ju känt varandra så länge nu, alltså, jag vet att du har en stark tro. Och, så här, och jag, då brukar jag säga att Gabriel skulle aldrig någonsin pracka på mig sin tro. Liksom. Han älskar mig för den jag är, och han respekterar mig för att jag inte kanske är lika troende. Men medan andra människor med genom att ska liksom hålla på och pracka på sig och ska hålla på och göra. Men jag vill ju inte. Då behöver du inte göra. Jag har sagt det från dig till och med. Då behöver du inte göra en gång till. Och så det kan ju bli, jag tror det är därför att man tänker att du ska det här bli en grej.
Jag förstår att det finns någon underliggande tanke med då att jag på något sätt ska, precis. Och det skulle jag ju aldrig någonsin kunna göra.
Nej.
För det är det värsta jag vet också. När någon, ja det har vi ju pratat om förut, när någon kommer och ska sätta sig på mig och säga att ja men så här står det i Bibeln och så här är det och så ska det vara.
Exakt.
Tobias, nästa vecka så tänkte vi prata lite grann om begravning.
Exakt, ja. Känsligt ämne.
Känsligt ämne, men också någonting som ju börjar närma sig. Nej men vi, som vi har sagt tidigare, vi kommer alla komma dit en dag. Har du några tankar runt din begravning? Det behöver du inte säga nu, men det kan du säga nästa vecka.
Det har jag faktiskt verkligen. Jag har väldigt klara tankar om det. Vi tänkte kolla om ni har det. Hur ska er begravning se ut? Maila till oss på tobias@gmail.com och berätta hur er begravning ska se ut. Vilken musik ska ni spela? Vem ska komma? Hur vill ni att folk ska vara? Ska vi vara klädda på ett speciellt sätt?
Precis. Gör det. Maila till oss eller också skriv på våra Instagram. Går också bra. DM.
Går jättebra.
Så pratar vi om det nästa vecka. Ha! Nu har vi löst lite nya världsproblem.
Tänker vi göra det varje vecka.
Ska vi avsluta den här podden då?
Det ska vi verkligen göra.
Och vi gör det med att säga tack så mycket för idag och hej då!
I säng med Tobias och Gabriel.
Det här var en produktion ifrån Pod Agency.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.